Det här är en annons från Unionen och inte ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet.
Idag ska vi prata om världens bästa jobb, mellanchefen. Alltså jobbet som ger dig möjligheten att se till så att saker händer på riktigt. Ja, direkt påverka hur dina jobbarkompisar mår och att vara kuggen som får hela arbetsplatsen att rulla. Men att vara mellanchef har även beskrivits som världens svåraste jobb med en rad utmaningar. Idag ska du få svar på hur du löser dem på bästa sätt. Mitt namn är Niklas Hermansson och jag inledde min ledarkarriär som mellanchef på Aftonbladet. Idag, ett par decennier senare, så driver jag mitt eget företag No More Fear of Missing Out. Välkommen till Jobblivet för chefer och egenföretagare, en podcast från Unionen. Vi finns här för att ge dig stöd och inspiration för att du ska bli en vinnare i framtidens jobbliv. Okej, nu kör vi! Och gäster i dagens avsnitt är Helena Henriksson. Du är regionschef, Securitas Nord. Välkommen hit!
Tack så mycket!
Och så har vi Dag Bremberg, regional ombudsman och utbildare på Unionen. Välkommen till dig!
Tackar!
Först, Helena, varför är mellanchef världens bästa jobb?
Ja, men det är ju för att man är mitt i händelsernas centrum. Du är ju mitt i verksamheten och det är du som ska få beslut, strategier att hända. Men du behöver också vara den som fångar upp vad organisationen, medarbetare, kunder behöver. Ja, så att, ja, man ska säga att man är mitt i.
Man är spindel. Man har nästan bäst koll på något sätt också.
Ja, det har man ju inte alltid. Men man har ju väldigt många informationsvägar i alla fall. Och en rolig del i det är ju att sortera och se vad är det som är väsentligt och vad är det man ska föra ut. Men också vad är det man ska föra upp i organisationen till ledning eller ja, vad det nu är för funktion.
Mm. En viktig länk, man är en sorts översättare, uppåt och neråt. Jag sa ju också här i inledningen att det liksom beskrivs som också världens svåraste jobb. Har du någon situation som du minns från ditt jobb när du kände liksom att det är ett svårt jobb det här?
Jag kan liksom inte riktigt hitta en sak, men jag skulle ju kunna säga, eller en tidpunkt, utan det är ju snarare tiden allmänt, att man vill ofta göra mer än man alltid hinner med. Så att prioritering tycker jag är ju väldigt viktigt. Och ska man kunna göra en bra prioritering så behöver man ha ett väldigt tydligt uppdrag som mellanchef. Så jag brukar i de pressade situationerna liksom backa tillbaka till vad är mitt uppdrag och hur får jag mest ut av min tid.
Så det är ett tydligt uppdrag att också säga vad är det för någonting jag ska prioritera. Det behöver man få hjälp med, för man har inte alltid varit den som kanske satt vad man ska göra för någonting.
Nej, inte alltid, men man behöver ju strategin för att liksom veta vägen fram. Och när inte den finns, då behöver du ändå staka ut den också. Och det där klarar jag inte själv, utan liksom mitt verktyg är ju att involvera och vara så öppen och transparent även med min situation, min arbetssituation, med mitt team eller min organisation. Det kan ju vara en utmaning, för man vill ju heller inte stressa sin organisation med sin egen stress. Ja,
nej,
så det är faktiskt en utmaning, ja.
Vi har faktiskt frågat svenska folket hur de ser på mellanchefen som arbete. Och de flesta anger att de uppskattar sin närmsta chef. Vad tänker du kring det?
Ja, när jag pratar med mina medarbetare eller kollegor så det är ju ofta de framhåller chefen som nästan det viktigaste för att trivas på jobbet. För alla behöver bli sedd och alla behöver liksom jag ett tydligt uppdrag. Och det får du ju av chefen eller arbetsgivaren. Och är det någonting som medarbetare inte gillar, det är ju när man inte finns till så att säga. Man bara levererar eller inte blir sedd. Så att jag skulle säga att chefen är jätteviktig för trivsel.
Mm. Så inte helt förvånande det?
Nej.
Men det finns ju också faktiskt ett gäng fördomar som kom fram i den här undersökningen. Ett svar som vi fick in var småpåvar som springer runt och blir piskade uppifrån. Vissa mellanchefer får storhetsvansinne. Vad tänker du kring det här? Kring liksom makten och kanske också ansvaret som kommer då som att vara mellanchef?
Ja, ansvaret är ju stort, men det gäller ju också åt båda håll. Man har ju ett ansvar att utföra sitt uppdrag och ta ansvar för allt som företaget säger att man ska liksom leverera. Men man har ju lika stort ansvar gentemot organisationen. Att är det någon eller några delar i organisationen som inte mår bra eller inte skulle klara av den strategi man har stakat ut eller vad det nu är, då har man ju ett ansvar att föra upp det till den strategiska diskussionen. Ja.
Mm. Och en annan kommentar vi fick, det var ju då att mellanchefer kan i många fall vara en budbärare och de får allt skitgöra. Alltså det fastnar mitt emellan och ägnar sig mest åt möten och administration istället för att fatta riktiga beslut. Hur är det här någonting som du kan, liksom, kan navigera i? Hur gör du i ditt jobb?
Ja, jag gillar att vara budbärare.
Ja.
Ja. Men jag vill också gärna och är också en del i att upprätta strategier. Och när man är det så kan man ju också påverka. Och, så det tycker jag är en viktig del att mellanchefer får vara med i åtminstone planeringen av hur man ska utföra strategier och planer och så vidare. Och sen administration, den suger ju tid för alla chefer faktiskt. Och där är ju också upp till företaget att delegera så mycket attesträtter och ansvar som möjligt så nära personalen och kunderna som möjligt. Jag brukar försöka jobba med min egen effektivitet, med struktur, digitala lösningar. Jag avskyr när jag måste leta information till exempel. Och där kan det krävas att vi som mellanchefer också bidrar och kommer med förslag på hur saker ska göras bättre än att bara pusta och stöna över att det är omständigt och trögt. Så att det finns många sätt att effektivisera administration.
Men du älskar att vara budbärare. Varför då?
Jo, men jag tycker att det är en av mina viktigaste uppdrag. Att förenkla och kommunicera och entusiasmera för det som jag tror är bäst för företaget och för medarbetarna och det vi ska göra. Så att, jag tror att det är viktigt att man som chef och mellanchef gillar att göra det. För det är bland det viktigaste man gör faktiskt.
Mm. Jag vill studsa en annan sån här kommentar som uppkom i undersökningen. I många fall är det deras ansvar, alltså mellanchefen, att hålla ihop ett team och strategi. Mellanchefen är viktigt för energin i teamet. Nödvändigt med någon som jobbar närmare personalen, som ser, hör och kan backa upp medarbetare. Hur ser du på det?
Ja, det är ju jätteviktigt att vara engagerad och närvarande. Och jag tror att det här engagemanget måste komma från chefens hjärta, så att säga. Man behöver vara engagerad i det man håller på med. Men för att räcka till så kan man också behöva jobba som chef med struktur. Att man bokar upp med one-to-one-möten. Att man finns tillgänglig. Idag kan man ju vara tillgänglig bara genom en liten chatt, men det är ändå så mycket enklare än att måste vara tillgänglig liksom, på telefon. Man sitter mycket i möten. Men sen tror jag också det handlar mycket om att fråga mycket, att vara intresserad av sitt team, sin organisation och sina medarbetare. Så jag ställer mycket frågor. Och då med det blir mitt verktyg att vara engagerad själv och då upplever jag att kollegor också blir engagerade.
Mm. Våga vara frågvis, för det visar ju också på ett engagemang. Superviktigt. Dag Bremberg på Unionen. Vad tänker du kring de här fördomarna mot mellanchefer som vi har pratat om här?
Ja, men fördomar är förstås aldrig bra, eller hur? Mellanchef kan ju låta som mellanmjölk och man kanske kan tänka så där som medarbetare att det är lite meningslösa jobb. Är de inte lite onödiga? Har vi för många chefsled? Men så är det ju sällan, jag skulle säga, på svenska företag där Unionen har sina chefsmedlemmar. Det är inga onödiga jobb, det är viktiga uppgifter man har.
Du säger att det är viktiga, hur ser du på deras roll i den här organisationen?
Ja, men då måste man ha först i minnet att det är väldigt olika positioner man har som mellanchef. Sitter du i en ledningsgrupp och på en ganska hög nivå då måste du ju kunna ta ett helhetsansvar. Du måste kunna kommunicera visioner och värderingar och fatta beslut. Är du på en lägre nivå då, där du kanske mer blir en arbetsledare eller coachande chef, då behöver du förstå arbetsuppgifterna. Du behöver kunna hitta liksom individens behov och möta den där. Men för alla mellanchefer är det gemensamt att du måste kunna hantera relationer och kommunicera.
Relationer, just det. Det är ju en superstyrka för de här mellancheferna verkligen. För de studsar både uppåt och neråt i sidled. Vad är det viktigaste du brukar förmedla till mellanchefer i din rådgivning?
Ja, men till alla chefer så brukar jag förmedla att börja med att fundera över dina drivkrafter. Vad är det som du vill? Och vad har du för ambition? Och vad har du för vision? Och vad befinner du dig nu? Är du på rätt position? Är det där du ska vara? Eller har du hamnat i en återvändsgränd? För det är tyvärr ganska vanligt att man gör det. Och då behöver man ta ett steg.
Helena, vad har du för drivkrafter? Jag blev nyfiken nu.
Och jag har många drivkrafter, men för mig är det väldigt viktigt att vara en del av det resultat som man tillsammans skapar. Alltså, ja, jag är väldigt resultatorienterad på det sättet, men jag vill också göra det tillsammans. Så jag drivs av att vara en del av ett team, en organisation, ett företag och vara med och fira tillsammans.
Mm. Tävlingsmänniska?
Ja, lite grann.
Dag, är du en tävlingsmänniska?
Ja, när det är lagsport, absolut. Då kan jag bli lite galen.
Men du Dag, många i den här undersökningen säger att relationen till sin närmsta chef är avgörande för hur man mår på jobbet. Alltså, har du något tips hur man lyckas med det här egentligen?
Som chef behöver du ju se hela tiden att varje individ är unik. Man behöver påminna sig om det, för det är så väldigt lätt att falla in i ett mönster där man tänker att alla ska göra samma sak och alla är ungefär lika. Så att se individen och bekräfta individen. Där är de ju också olika. Vissa har större behov av feedback än andra. Försök också att tänka... Okej, det är bra att vi har olikheter i gruppen här. Och jag gillar ju person X för den är sån. Men vad gillar jag hos person Y då? För någonting finns det ju. Det måste du göra, annars kommer det inte funka. Så du måste älska någonting hos varje medarbetare.
Åh, det gillar jag jättemycket. Det har jag aldrig hört förut. Det gillar jag jättemycket. Det första du pratade också om, unika individer och veta det, är ju otroligt svårt i en, jag vet, minns mig själv tidigt som chef att det gick inte, utan jag ville ju bara att alla skulle vara som mig hela tiden. Helena, vad ser du i det där?
Jo, men jag tycker det är en bra kommentar där, för att då kan man också som chef och ledare förstärka de positiva sakerna och gärna dela det med teamet, så förstår teamet att alla har en plats.
Mm. I många fall så blir man ju chef samtidigt som man behåller gamla uppgifter på arbetsplatsen. Hur ser du på det där, Dag?
I princip så ska man ju när man är chef vara bara chef och ledare. Men det är klart, i praktiken så kan det ju tyvärr vara så att man fortfarande har kvar en del uppgifter. För det finns ingen annan som har tid att göra dem. Och det är inte lyckat. Då tror jag att man bör ta en snack med sin chef. Se, finns det några andra möjligheter att lösa det här? Eller är det en annan position jag ska söka mig till där jag får vara bara chef? Eller möjligen är det så att jag kommer till insikt att det var ju faktiskt roligare att pyssla med min specialitet jag är duktig på än att leda människor. Då ska man ju kunna ta ett steg tillbaka också.
Mm. Håller du med om det här?
Ja, Lena? Jättemycket. Mm. Därför att jag tror också att personen själv som har de här gamla arbetsuppgifterna kanske är bäst lämpad att fundera på hur skulle vi kunna göra den här saken på ett annat sätt med ett annat team. För jag är ju också chef och får mycket sådana här frågor där man förväntas att chefen ska lösa olika saker. Men bästa svaren får man ju ofta från de som utför arbetsuppgifterna. Så att om man kan bredda frågeställningen lite, kanske inte bara behöver lösas inom den här gruppen utan bredda den, så kan man också frigöra tid från den här specialist eller från den här chefen då. Men om inte den gillar att släppa specialistdelarna och ta ledardelen, då ska den ju inte vara ledare. Det är nog det viktigaste.
Är det inte ett enkelt knep för en chef att ha kvar liksom fötterna på jorden, vara med nere liksom där det händer, ha ett sånt uppdrag kvar för att visa att jag är precis som er, plus att jag har en verklighetsförankring kvar?
Ja, men du har en poäng där. Det kan absolut funka till viss del. Men du behöver ju också gå in fullt ut i den nya rollen där du ska leda de andra. Inte jobba vid sidan av dem och göra samma sak. Och då behöver ju det bli tydligt.
Helena?
Ja, och det kan ju också vara så att man ibland går in och gör vissa saker som kavlar upp ärmarna, nu gör vi det här tillsammans. Det är ju ett väldigt bra ledarskap. För då visar man ju att man, ja, vad ska jag säga, vi gör det som krävs på det här stället. Mm.
Man kan hitta andra sätt att stå kvar med fötterna på jorden och vara en del av organisationen. Jag läste en artikel för ett tag sedan om en konsultfirma i Umeå var det, där man då jobbar helt utan chefer. Och de här anställda bestämmer själva då när de ska ha semester och vilka arbetstider de ska ha, och alla ska ha samma lön då förutom de yngsta. Men via en lönetrappa då så når de upp till samma lön som de seniora konsulterna efter ett tag. Dag, hur ser ni på det här? Är chefen en utdöende art?
Nej, absolut inte. Jag skulle nog snarare kunna tro att vi kommer behöva fler ledare av olika slag. Med mer betoning på ledarskapet än chefskapet. Alltså mer coachande, motiverande, bekräftande. Det tror jag snarare i framtiden. Sen finns det ju intressanta experiment med företag som inte har chefer. Men vem ska då vara coachen? Kan din kollega alltid gå in i den rollen? In och ut ur den rollen. Liksom. Det är mycket svårare än att du har en liksom, chef som du vet. Den är din chef. Det är den som du kan förvänta dig att få feedback av. Och den bekräftelse du ska ha. Och i slutändan då, rätt lön i kuvertet.
Helena, är det här någonting ni kommer att testa?
Det tror jag inte. Jag tror på att ha bra ledare och chefer. Men jag tror också på självstyrande grupper. Så de här exemplen på schemaläggning och praktisk planering och samordning. Det utförs väldigt bra med en självstyrande grupp. Men det värsta medarbetare ofta liksom säger, det värsta de vet är när det är otydligt. Och det kan lätt bli det om liksom alla ska, om det inte i vissa lägen finns en chef och ledare som sätter ramarna. Sen är det också viktigt att man har eskaleringsvägar. Så att är det så att det inte funkar i gruppen, inte heller med ledaren, så ska det vara naturligt att man lyfter en fråga högre upp i organisationen.
Mm. Eskaleringsvägar, gillar jag.
Ja, men vad tänker du då, Niklas? Du slipper väl chef nu, eller?
Jätteskönt efter 13 år som chef. Jag har följt upp och varit chef över mig själv. Jag tror att, Dag, du pratar ju själv om så här, chef, ledare. Att, ja, nej, förut så, chef, tänker jag, är den som fattar beslut. Och jag tror väl att vi allt mer kommer att förlita oss på teknik som fattar beslut. Vi kommer att titta på det, vi människor, men nu kommer vi att använda olika system som hjälper oss att fatta beslut. Så vi har ju kvar oss människor då. Och då får vi någon ny sorts ledarroll. Det handlar ju då kanske inte om att styra människor riktigt, utan kanske bygga mening. Att man har det där narrativet som är så viktigt, tror jag, för ett team, för en organisation, att komma ihåg att så här, varför går jag till jobbet? Det är ju liksom chefens roll, tror jag. Och sen så tror jag att jag minns chefer som prestationspoliser lite grann. Alltså att man, en chef ser till så att man presterar, men jag tror att det kommer att liksom mätas på andra sätt. Nu blir det liksom upp till de här cheferna att kanske då snarare bygga någon sorts kultur som gör att den här unga generationen Gen Z, de kommer att kräva andra saker. När de kanske är medlemsklubbar, vi har pratat om det i tidigare avsnitt av den här podden. Alltså att, kan det vara så att vill vi känna att vi kommer till ett sammanhang och därför måste vi bygga en kultur, och därför blir det kulturbärare, framtidens chefer, snarare än att säga till folk vad de ska göra för någonting. Men jag tror den största förändringen blir att man ställer rätt frågor. Eller att man ställer frågor. För att nu har vi ju fått ny teknik som ger oss svar. Vi har fått chattbottar och så vidare. Så att nu, chefen är inte någon allsmäktig. Ofta kan ju någon i teamet bättre, för den är specialiserad. Så, så nu gäller det att vara en bra, bra fråga, ställa frågor på ett bra sätt. Så jag tror alla blir journalister till slut.
Det vi kan hoppas.
Vi kan hoppas.
Får jag flika in det? Jag tror att jag ser motsatta trender. Att dels har vi en som har pågått ganska länge där chefer ägnar sig åt att mäta och sätta upp siffermål och som det ska rapporteras allt tätare. Och nu har vi de digitala verktygen som gör att det är så mycket lättare att hålla på och mäta och värdera och bedöma prestationer då, som du var inne på. Den andra trenden som ändå pågått ett tag också, och framförallt i Skandinavien, det är just det här med ledarskapet, det motiverande, inkluderande, att prata om just som du säger, varför? Mm. Kan man svara på frågan varför, då har man kommit väldigt långt.
Mm, ja.
Då behöver man kanske inte mäta allting varje dag.
Nej, det är sant. Faktiskt fint. Mm. Helena, hur ser du på det?
Ja, jag tycker att det är viktigt att mäta. Det tycker jag. För det är också det som liksom är någonting att ta på vad ens arbete genererar. För man sätter ju också målen utifrån vad man vill åstadkomma. Men det förtar ju inte att jobba med kulturen. Kulturen är det avgörande för att ett företag ska lyckas och att medarbetare ska trivas. Och jag tror att mycket det handlar om att skapa förutsättningar för medarbetare och organisation att göra ett bra jobb. Och det är mellan chefen och chefens jobb att skapa de här förutsättningarna. Och har man till exempel medarbetare i ny generation eller med andra förväntningar, ja, då måste man ju liksom in där och se vad är det som är viktigt för den här medarbetargruppen. Så där har vi ju en utmaning i arbetslivet att anpassa oss. Mm. Att det ska vara kanske flexiblare, öppnare, ja, på olika sätt stimulerande. Då, för att unga, nya generationer har ju visat sig byter oftare till exempel. Och det ställer ju också krav på oss som arbetsgivare.
Mm. Så vill du få dem att stanna, ge dem ett syfte, mening och som Dag säger också, hitta någonting du älskar,
ja,
i varje medarbetare. Tack Helena Henriksson för att du var med idag. Och tack även till dig Dag Bremberg från Unionen.
Tack så mycket.
Niklas.
Och tack även till dig som har lyssnat på det här avsnittet av Jobblivet för chefer och egenföretagare. En podcast från Unionen med mig Niklas Hermansson. Och vill du veta mer om vad Unionen kan göra för dig, så besök unionen.se/chef. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en annons från Unionen och inte ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet.